Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår spännande podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm och vid min sida den ständigt nyfikna Fredrik Ankarskjöld, poddens producent. Min gäst idag är Dr. Sture Blomberg. Varmt välkommen.
Tack, tack.
Ett berg av blommor. Sture, du är legitimerad läkare. Utbildad på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Du har arbetat som kirurg i 2 år för att sen bli specialist inom gynekologi och förlossning.
Ja.
Sen bytte du inriktning till narkos och intensivvård. Och vad var det som gjorde att du bytte?
Jag tror att det jag bytte var att jag ville inte bara syssla med kvinnor, kände jag. Jag ville ha gamla och unga, jag ville ha barn, jag ville ha män och kvinnor.
Mm.
Och sen när jag, det var så att i den här utbildningen att bli specialist så ingick ett halvt års anestesi och intensivvård. Och då kände jag att detta passade mig perfekt. Därför att det är väldigt mycket fysiologi i intensivvården. Och det är alltså svårt sjuka patienter. Och det är fysiologin som var det intressanta. Hur hjärta och lungor och lever allt samarbetar. Det får man inte i någon annan specialitet. Som just där. Så jag tycker att intensiva var lite grann som spindeln i nätet. Alltså. Och jag kände när jag var där ett halvår att det här vill jag fortsätta med. Och jag gjorde det då. Och sen en annan fördel att det var väldigt lite pappersarbete. Väldigt lite pappersarbete och det var väldigt mycket att läsa vetenskap istället. Så när man var klar med ronderna på morgonen så hade man inte mycket pappersarbete utan man gick till biblioteket och tog fram litteratur och så vidare. Så att det passade mig ganska bra, kände jag.
Ja, jag ska fortsätta för något som verkligen slår mig är att du är en läkare som verkligen har fortsatt att utbilda dig och hållit koll på forskning och så hela livet.
Ja, det har jag nog gjort, ja.
Så 1989 så disputerade du på en avhandling om hur man behandlar svår kranskärlsjukdom.
Ja.
Där också blev du senare docent i narkos och intensivvård. Och efter det så bjöds du in till UCLA, säger man så?
UCLA, ja. Ja, det var egentligen före detta, utan ja. Omedelbart efter min avhandling. 3 år efteråt så hörde de av sig och hade läst en avhandling och bjöd mig att komma dit för de ville använda den tekniken jag hade och börja forska på detta. Så var den anledningen. Och senare när jag kom hem till Sverige och började jobba igen så gjorde min docentföreläsning blev docent. Det är alltså en föreläsningstitel som man lär sig undervisa så att det har inte så mycket med forskning utan det är föreläsningstitel.
Så du är både doktor, alltså nu är du läkare och i Sverige så kan man blanda ihop det där med läkare och doktor. Men du är också doktor i när du gjorde din avhandling där om kranskärlssjukdom och sen är du också docent i en föreläsning om narkos och intensivvård.
Ja, just det. Det är den vanliga karriärgången kan man säga.
Okay.
Det var inget ovanligt med.
Nähä, okej. Men då åkte du i alla fall till Los Angeles där för UCLA för att under 92-94 forska och arbeta kliniskt som gästforskare på deras thoraxavdelning. Och då var du alltså inbjuden för de var intresserade av din teknik. Så du fick möjlighet att forska mer på din teknik kan man säga där.
Ja, det gjorde jag.
Alltså vilket privilegium.
Ja, det var det verkligen. Det kan man säga, det var nog våra lyckligaste år med min familj. Äldsta sonen var 12 år, nästa var 6 år och 4 år. Och vi hade en underbar tid. Jag kan väl säga att jag älskade USA efter det. Var svårt i början, första året att anpassa sig från Sverige till USA. Men sen älskade vi USA. Och jag tyckte vi är så väl mottagna av alla. Och de var enormt duktiga. Jag var väldigt chockad över den kunskapsnivå som amerikanerna hade. För vi har aldrig trott i Sverige. Vi tycker att vi är bäst i världen på sjukvård. Det märkte jag att det var vi inte alls. Utan de var enormt skickliga, duktiga och väldigt väl genomtänkta undervisningsprogram hade de. Jag var väldigt imponerad och fick jättemånga vänner. Jättemånga vänner. Alltså.
Du har fortsatt åkt hit efter det?
Ja, ibland har jag gjort det, men inte, de har kommit hit också. Jag har åkt hit. Jag har en syster som bor, så jag har varit där. Men inte, jag har inte åkt de sista åren så mycket. Det har jag inte gjort. Men i början gjorde jag ju det.
Jag har varit bara en gång i USA och åkte dit tillsammans med min familj. Och jag tycker det var helt underbart. Den vänligheten, hjälpsamheten i affärer, solen, träden, de här liksom red tree forest. Alltså det var helt underbart. Är det någonstans jag vill åka tillbaka så är det dit. Så jag förstår dig verkligen.
Ja, vi älskar USA. Vi älskar USA.
Mm. Mm. Ja, efter din pensionering så fortsatte du sen att jobba halvtid i 10 år. Och sen 2013 har du arbetat volontär för Operation Smile.
Mm.
Som ger gratis operationer för läppgom och käkspalt till barn och vuxna i uländer.
Ja.
Det är ju fantastiskt.
Ja, jag brukar säga att det är egentligen vi som ger den vården som blir de lyckligaste nästan. Det kan man kanske inte säga, men vi blir väldigt lyckliga när vi gör detta. Och just att det är gratis, ja, det är så många människor som vill göra detta. Och när de hör att jag gör detta så säger de, det skulle jag också vilja göra.
Mm.
Men de har inte de yrkesmöjligheterna. Men faktum är att i Operation Smile så ingår väldigt många olika yrken. Datakunniga människor, de ska vara jurister, de ska vara allt möjligt. Man ska kunna alla möjliga saker. Så vi är ett team som åker och det är volontärer från hela världen. Då blir man cirka 50 personer, 50 personer för ett uppdrag.
Wow.
Och kan man säga att vi träffar alla möjliga människor och alla är väldigt glada och lyckliga. Vi jobbar från morgon till kväll under en vecka, 2 veckors tid och vi blir väldigt glada. Det är väldigt roligt att göra det här.
Alltså det är ju, ja förlåt.
Barnen blir ju väldigt, de har ju väntat på detta länge. Barnen är ju väldigt olyckliga och föräldrarna också olyckliga. Och alltså alla blir lyckliga. Men vi får väldigt mycket tillbaka, så kan jag säga.
Mm.
Jag brukar säga när jag kommer att du är så glad när du kommer hem. Ja, det var roligt att göra det här alltså.
Mm. Ja, men vi hade en intensivvårdssköterska här och också i podden tidigare och berättade. Hon jobbar också för Operation Smile och berättade just om det här med att det är ju de här tillstånden eller de här gomläpp och käkspalterna är ju också i vissa länder. Liksom ser man på det som att de är förbannade, att det finns, det drabbar hela familjen. Så när man, alltså det ger så många ringar på vattnet att kunna hjälpa de här barnen, men det hjälper ju vuxna också som jag förstod det när jag läste på.
Ja, det är mest, man tar ju de yngsta barnen först, va? Men sista dagen kan man inte ta barn för de kan inte ligga kvar. Då tar man de äldre och då gör man detta i lokalbedövning bara.
Wow.
Och de har ju då väntat till Ali. De har ju varit barn och haft de här så svåra plågorna. Och de har lidit sig genom hela livet på det sättet. De blir hånade. Så att det är inte bara en fysisk sak att de inte kan svälja. De får upp maten genom näsan. De kan inte prata utan de är också hånade och utstötta. Och föräldrarna vill inte visa upp dem utan de gömmer ofta undan dem i ett rum. Så hela deras liv går åt till att gömma sig undan andra. Och de skäms, de kan inte prata, ingen förstår vad de säger och så. De betraktas ju då som lite dumma huvudet eftersom orden fungerar inte på samma sätt som hos oss. Så när jag valde detta, 2011 var det, jag såg ett sånt tv-program och sen, det här måste jag göra. För det, du får inte bara en fysisk bit, du botar inte bara folk som när man är ute i Läkare utan gränser, utan detta är ju ett helt liv alltså. Och jag ger några timmar av mitt liv och jag får ett helt liv tillbaka.
Ja,
jag
precis.
Får ett helt liv tillbaka och jag ger några timmar av mitt liv alltså. Så jag har fått många liv tillbaka.
Fantastiskt.
Men vi som gör detta blir lyckliga. Mm. Vi blir jättelyckliga.
Mm. Ja, ni är väldigt speciella människor som gör det här också, som åker iväg. Människor med väldigt stora hjärtan.
Ja, det kan man säga. Men jag tror att många människor skulle vilja göra precis lika mycket.
Mm. Och det kan vi skicka ut. Det kan vi skicka ut till de som lyssnar. Ja, men också de som lyssnar nu. Att det finns, det är många olika professioner som krävs för att kunna genomföra de här. Och det krävs också, som jag förstod det på Anneli, så krävs det också möjlighet till... hon berättade att man ibland satte upp liksom nästan så här... Ja, men gjorde sjukhussalar där i primitiva liksom områden och så vidare.
Ja.
Så att det behövs ju mycket av allt, om man säger så, för att kunna genomföra.
Vi kommer med allting.
Ja,
vi boxar. Alltså. Vi får ett operationsrum och ett bord, ett operationsbord. Va? Allt annat kommer vi med själva.
Mm.
och packa ner detta. Men alltså det behövs, jag hade en man som var musiker och han, vad gjorde han? Jo, han sysslade med datan alltså. Förde in alla saker på datan, men alla kan ju hantera en dataapparat alltså, och det finns mycket uppgifter. Fotografer, om du är ute på att fotografera kan man bli fotograf. Det var en viktigt uppgift, för att varje gång man har en sån här skada så tar man en bild före operation precis, och så tar man en bild efteråt.
Det har ju varit reklam för det här med Operation Smile på tv ganska mycket nu senaste tiden, tycker jag att jag har sett det. Men det kanske också för att, som jag fick veta då, så Operation Smile har under pandemin legat nere. Och då har du ägnat dig till litteraturstudier av vitaminer och mineraler och varit aktiv i det så kallade läkaruppropet mot vaccintvång, som vi kan komma till. Men då tänker jag att nu kanske det här är igång igen med Operation Smile.
Ja, det är igång. Jag ska se om jag ska försöka komma igång med det.
Ja. Mm, fantastiskt.
Ska jag resa upp till Stockholm?
Det kanske jag också vill åka med på. Jag är ju
absolut.
Jag är både sjuksköterska och psykoterapeut. Jag kanske kan bidra med något.
Absolut. Du blir jättelycklig. Du blir jättelycklig. Alla blir lyckliga som gör detta.
Ja, det får vi prata mer om.
Ja.
Men hur gör den då som jag skulle vara intresserad av att göra det här? Hur går man tillväga? Man kontaktar en...
Operation Smile Sweden.
Och säger att jag vill bidra.
Ja, det finns blanketter man fyller i helt enkelt. Det tog mig 2 år att fylla i det, för att jag, varje gång jag hade kommit en bit skulle jag spara det. Men när jag öppnade datorn så var det inte sparat för barn från början igen. Och det vill säga att man ska spara på ett alldeles speciellt sätt. Men när man väl fyller i pappersexercisen och sådär, då får man höra. Så då kan man få kontakt. Så det är lite pappersarbete. Och så.
Lite pappersarbete och sen så. Men så värt det.
Ja. Ja, du är sjuksköterska, kan du hoppa in lite överallt, tror jag.
Det ska jag göra. Jag ska kolla upp det. Verkligen.
Roligt, ja.
Ja, och då nämnde jag här att nu under pandemin då så har du ägnat dig åt vitaminer, litteraturstudier, apropå det vi började med där, att du blev narkos- och intensivvårdsläkare. Som inte hade så mycket pappersarbete, så du kunde gå till biblioteket och förkovra dig.
Ja.
Det har du fortsatt med, och nu under pandemin så har du gjort det om vitaminer och mineraler, och då, som jag alldeles nyss sa också, varit aktiv i det så kallade läkaruppropet mot vaccintvång. Vill du berätta?
Ja. Alltså upprinnelsen till allt detta, min tveksamhet mot vacciner, har ju varit att jag sysslade med... När jag jobbade på ett litet sjukhus i Norge som heter Volda, där hade vi tidigt, där började de tidigt med intravenöst C-vitamin mot sepsis. Alltså sepsis är en sjukdom som dödar 40%. Alltså allmän blodförgiftning, för folk som inte kan detta. Allmän blodförgiftning är väldigt farligt. Och de dör kanske inte första veckan, men de dör efter 2-3 veckor när alla organ klappar ihop och så. Och då hade man där börjat med han gav mig lite, en av de unga doktorerna gav mig en bunt artiklar. Ska du läsa dem ens fan? Så när jag kom nästa gång så har jag redan börjat med här. Sepsis, det är väldigt farligt. Och jag vet ju hur vi kämpar med de här patienterna. Man får ge adrenerga droger. Alltså droger som är blodtryckshöjande. Man får jobba med respirator och så vidare och så vidare. Och då hade han börjat med intravenös C-vitamin. Och jag var helt förundrad vilken effekt man hade. För första patienten vi hade då. Han satt och drack kaffe och åt smörgås och sa, han kom in i förrgår och sa, han är svår sepsis. Ja, men det kan inte stämma, så han sitter och dricker kaffe och äter smörgås. Jo, men det stämmer, sa han. Och då gjorde vi väldigt mycket sådana patienter. Sen var det så att när covid-19 kom helt enkelt, så var min äldsta syster, hon blev riktigt, riktigt sjuk. Och hon var en av de första i USA som blev sjuk i covid-19. Och hon var egentligen hjärtsjuk alltså. Och då höll hon på att förlora henne under 9 dagar. Jag såg precis att det här, de klarade inte av detta. Jag är ju intensivvårdsläkare. Jag märker ju vad de har. Så jag skrev till dem och ringde dem och sa, ni måste göra någonting mer alltså. Annars förlorar de. Ja, det finns inte mer. Så jag började prata om att de måste kanske stänga av respiratorn, för vi kommer inte klara detta. Nej, det får ni inte göra, så ja. Ni måste pröva C-vitamin intravenöst. Och då stod man stupig mot halsen. Okej då, så vi tar vilken dos du vill, sa de. Okej? Du vände allting på ett så här.
Makalöst.
På några timmar. Och sen blev hon bra omedelbart alltså.
Mm.
Och då hade man vaccinerna kommit upp och jag började läsa på ganska mycket om detta då. Men min syster är jättepick. Hon är 83 och hon är 84 år nu. Hon är tillbaka 110%. Hon är jättepick.
Mm.
Och så vidare. Och då blev mitt intresse för vitaminen. Det hade jag ju inte haft förut. Jag visste väl lite om vitaminer.
Mm.
Doktorerna läser inte mycket om vitaminer utan vi har ju kartlagt D-vitamin ska man ha om man ska inte bli urkalkad i skelettet om man ska ha C-vitamin, men de sjukdomar är ju botade som, så doktorer läser inte särskilt mycket om de här sakerna idag, och detta är vi på väg att ändra på idag tror jag. D-vitamin, C-vitamin, B-vitamin, zink, magnesium, allt det kommer komma upp alltså.
Mm. De som har fördjupat sig i funktionsmedicin gör ju ett enormt arbete där att föra upp det här på agendan. Och vi har precis haft publicerat ett avsnitt med, vi har ju haft flera läkare som har pratat om det funktionsmedicinska perspektivet som läkare i podden. Senast ut var Peter Martin som har FunMed i bland annat Göteborg, men han är också här uppe i Stockholm. Han har flera olika mottagningar FunMed spritt över Sverige nu. Och de gör ju ett enormt arbete för att liksom föra upp det här med vitaminer och mineraler och vikten utav det.
Ja.
Verkligen nu. Ja, det har ju pågått i den alternativa världen tidigare. Nu så är det mer forskningsbaserat och inom den privata hälso- och sjukvården i alla fall.
Ja, detta kommer komma upp alltså. Sjukvården kommer förändras väldigt kraftigt rent teoretiskt på grund av de här sakerna tror jag. Det är jag övertygad om.
Och jag tänker att ett exempel som jag brukar ta upp ibland, det var ju en professor som satt i tv-kanalen under pandemin och sa att ge C-vitamin dropp var som att hälla syra rakt in i blodet.
Och där
försökte jag påtala det i mina egna kretsar, att det är ju inte på det sättet, utan C-vitamin är ju ett nutritionsdropp som ni läkare förskriver från FASS och har funnits i ett gammalt. Gammalt dropp, alltså det har funnits länge men man inte har liksom haft kunskapen kanske om det.
Det finns idag 22 000 studier om C-vitamin.
Mm.
Och det användes 1948 av Dr. Klenner som botade poliopatienter med detta. Det här är saker som jag inte alls kände till. Jag har aldrig känt till detta förrän nu de senaste 5 åren. Men alltså, jag vet precis vilken läkare du menar, och han är infektionsläkare, och jag måste säga jag har tappat väldigt mycket förtroende för många av de här doktorerna idag.
Hoppas att de har förstått någonting nytt nu efter pandemin och det som ändå har kunnat visats med D-vitamin och så vidare. Man får hoppas att de har kunskapat, liksom du.
Nej, jag tror inte de har det. Det blir något längre tidsperspektiv tror jag. Men kan man säga så här, C-vitamin ges ju då, det kommer ju från glukos. Det bildas av glukos med 4 enzymsteg. Och vi ger ju jättestora doser av glukos normalt på en avdelning. Men när jag var ny narkosläkare så kunde vi ge 30% glukoslösningar. Det vill säga att vi kunde ge 600 gram. 230% glukoslösningar gas vid ett tillfälle en patient kommer ihåg. Och det är 600 gram. Och då kan man säga C-vitamin. Vi anser att det är en stor dos som man ger 6 gram. Alltså.
Mm,
anses vara högdos alltså. Och då får man säga, det visar att det finns inga som helst faror med intravenös C-vitamin när man gått igenom hela litteraturen. Och det finns 22 000 studier.
Mm.
Har inte läst.
Nej. Och det där är ju väldigt generaliserat, precis som du säger. Det är väldigt få doktorer, läkare som faktiskt känner till de här sakerna. Trots att det finns i FASS och för er att förskriva.
Ja, och jag har inte alls känt till det här tidigare.
Nej, men precis.
För 3-4 år sedan kände jag väldigt lite tid om D-vitamin. Nu har jag väl läst på detta väldigt mycket. Mm. Man visar att det finns. Så det här kommer komma upp, det är jag övertygad.
Ja, och D-vitamin är ju inte heller ett vitamin egentligen, utan det är ju ett hormon som är verksamt i hela kroppen. Så att det är absolut.
Mm. Mm.
Ja, vad spännande. Så att det var också utifrån din syster då, och då hade du kunskapen om C-vitamin så du kunde få de här läkarna i USA att ge henne det, och det vände.
Direkt.
Ja. Jag hade själv, jag har berättat det i andra poddavsnitt också, jag blev också väldigt, väldigt sjuk i covid. Och för mig så var hjälpen antihistamin och kortison. Och då vände det. Kortison hade jag tagit i form för att jag är astmatiker och hade tagit hela tiden. Men när det blev värre på dag 11 så fick jag information från folk runt omkring att pröva det här. Då stämde jag faktiskt av med en gemensam bekant till dig och mig, Cecilia Tibell. Stämde jag av med henne och frågade henne att kan jag ta det här? Ja, absolut, det är ingen fara. Du kan du testa, sa hon. Och då gjorde jag det och då tog det 30 minuter så var min hosta halverad och 30 minuter till så hade jag lukt och smak tillbaka. Det har jag inte
Intressant.
hört att alla har erfarit, men för mig var det så, apropå att det är lite krångligt och komplext med covid-infektionen. Har
Ja, det
du
är
hört talas
mycket.
om det?
Antihistamin är lite höjt förstås, men jag kan då nämna en sak till att en av C-vitaminens viktigaste egenskaper är att vara antihistamin.
Jaha, är det så? Det visste
Ja,
inte jag.
en av deras tre viktigaste egenskaper, ja.
Vad intressant.
Ja, alltså den har många effekter och det visar att det är ju histamin. Har du höga histaminnivåer så är det ofta ett tecken på att du har låga C-vitaminnivåer och tvärtom. Så det här är balanserat. Men det är nya, det föreläste Susanne Humphrey om, hon har skrivit en stor bok om vaccinationen. Hon föreläste en gång om C-vitamin och hon tog upp detta. Och det finns jättemycket referenser på detta. Så det är intressant här.
Ja, verkligen. Verkligen
Ja.
intressant. Och du valde också då att gå med och vara aktiv i läkaruppropet. Vill du berätta om det?
Ja, kommer inte riktigt ihåg hur det gick till egentligen. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till. Jag bara såg att det fanns kritiska, det var ju den Barrington-deklarationen bland annat. Och sen hade min son tittat lite grann på Twitter om Sven Roman. Jag tror att jag tog kontakt med Sven Roman. Alltså,
Sven
jag
Roman har ju
minns
också
inte.
varit med här i podden
Ja,
i ett avsnitt.
jag tror att det gick till, så jag vet inte hur, jag kommer inte ihåg hur jag kom
Nej.
in på detta. Men jag var redan då väldigt, jag hade läst på ganska mycket om vaccinerna. Redan då alltså. Förstod att det här var inte bra. Alltså.
Vad innehåller din kritik? Eller liksom, hur tänker du med att inte...
Det är ju det när det gäller kritiken av vacciner, det är att du får ju sjukdomen i väldigt hög grad. Alltså det är två saker som skadar dig när det gäller covid-19. Det är ju spikproteinerna och de antikroppar som bildas. Ja. Och vad gör man då med vaccination? Man ger ett messenger-RNA som man vet kan hålla på att producera spikproteiner i mer än 2 månader. Och de producerade spikproteinerna är absolut livsfarliga. Och man vet att de finns kvar i kroppen minst 15 månader.
Är de farligare än det spikprotein som kom via virus?
Nej, det är nog, det kan vara samma. Jag kan säga att det, nej,
Nej.
men det ska ju i princip ska det vara samma. Alltså, skillnaden är nog att du producerar väldigt mycket mera spikprotein. Du producerar mycket mer och du håller på i messenger. Kan den ligga kvar och producera i minst 60 dagar, vet man. Finns studier som visar detta. Så att du fortsätter att producera. Och det ser man ju att de som skadas, det är de som får vaccinationen. Alltså, covid-19 var inte så många som dog av det, men de som dör, det är ju de som dör av vaccinationer idag. Jag har ju en artikel på min hemsida som visar en oerhörd överdödlighet av vaccinationerna. Den är ju upp mot 40%. Det finns ju inte rapporterat, utan de som rapporterar detta, det är ju försäkringsbolagen. Där har det mer sanningsenlighet. För det kommer in i deras redovisningar alltså. Så de har det, om man läser det som har skrivit med hemsidan, om den kraftiga överdödligheten, så är den 40%. Alltså dödligheten i ett land är ju väldigt, väldigt konstant. Den varierar med 1/10% per år ungefär. På 20-talet, eller 40-talet i USA, så tror jag att det låg på 1,4 miljoner som dog varje år. Och nu senare i 90-talet var det 2,8 miljoner. Folkmängden har ökat helt, men det är väldigt, väldigt konstant. Att ändå hoppar upp 10% till exempel, det är en sak som inträffar bara på en gång på 200 år. Nu är den uppe i över 40%, visar då försäkringsbolagen sina siffror här.
Och
Upp
det
till 40.
rapporteras ju inte om.
Nej, det finns ju en bok som skrivits om detta. Ed Dowd skrev en bok om detta, Cause Unknown. Och jag har redovisat detta ganska noga på min blogg. Och jag har faktiskt intervjuats också i ett program på Sveb-TV om den här kraftig överdödlighet.
Kan du säga din webbsida för den som vill gå in och titta?
Ja, den heter tro, vetande och vetenskap.se. Inga mellanrum. Inga kommatecken, inga punkt, utan det är bara .se. Tro, vetande och vetenskap i ett enda ord. Små bokstäver.
Punkt S.
.se. Ja, och där finns den, det finns jättefin redovisning på detta. Mycket kattödligt alltså.
Vad är det man, har du som har läst på det här sett vad är det man dör av i hög?
Ja, det är mängder olika saker. Vad man dör, den spikprotein angriper ju alla organ alltså, alla möjliga celler överallt. Så att de tar sig in i hjärnan och du får en svullnad, du får blod-hjärnbarriären blir genomsläpplig, du får hjärnödem, massa olika saker. Och sen har du antikropparna som skapar autoimmuna sjukdomar. Man gjorde en studie för ett tag sedan och där man tittade på 55 olika kroppsproteiner och så hade man då covid-19, plasma från patienter som hade haft covid-19 och de hade ju då antikroppar i den här plasman. Det kallar man konvalescent plasma. Och så droppar man det på de här proteinerna vanliga kroppsproteiner. Det vill säga att av 55 proteiner var det 28 proteiner som reagerade fick mycket kraftiga korsreaktioner. En korsreaktion är ju att då sätter sig antikroppen på det här proteinet. Då kan ju inte det fungera längre. Det är så man ska se på korsreaktion. De fungerar inte. Därför att de här proteinerna, de har en tredimensionell form och de har elektroner, protoner som gör att de attraheras till varandra och repelleras. De får olika typer av former och den formen den är enormt viktig för att de ska kunna fungera. Det är ju som en nyckel i ett lås. Om du vrider om nyckeln och så kan du inte använda den nyckeln längre. Eller sätter ett tuggummi på den nyckeln så kan du heller inte använda den. Du kan inte få in den i låset. Och det är samma sak med proteiner. Om du sätter någonting på till exempel antikropp, då fungerar inte den längre. Och om 28 av de här proteinerna korsreagerar så fungerar de inte riktigt eller dåligt. En del var mycket, mycket kraftiga korsreaktioner. Så att vad du får av en vaccination, det är ju en sjukdom i väldigt hög grad. Det är många patienter som har fått covid-19 alldeles i anslutning till att de har fått vaccination. Det är tror jag vaccinationen som har utlöst den här sjukdomen, måste jag säga. Och sen har vi visat att det finns ju ingen som helst skyddseffekt av den här. Om man går igenom de originaldokumenten som Pfizer och de här andra bolagen lämnade till FDA och går igenom de siffrorna, vilket jag har gjort, så finns det ingen skyddseffekt. De talar om 95% i skyddseffekt. Det är inte sant.
För många tror ju att de får en lindrig förkylning tack vare vaccinationerna.
De säger, men det finns ingen studie på detta. De säger man får lindra, men så är det inte, utan du har en kraftig överdödlighet efter vaccinationen införs. Så blir det, direkt efter samarbetet så blir det en kraftig överdödlighet. Och försäkringsbolagen, det är inte alla som har de här försäkringarna, men det är oftast unga, friska människor som har i karriären som har råd att ha de här försäkringarna med de här försäkringsbolagen. Och det var ett försäkringsbolag som gick ut, Scott Davison hette han. Han var CEO där. Han hade för One America. Och han sa detta, det är inte bara mitt försäkringsbolag som har det, utan alla andra upplever. De har sett att det är en överdödlighet. Alltså, de får betala ut pengar, förstås. Och det tär på deras, de har ju räknat med, det är en ganska jämn situation de alltid har. De vet hur många som dör och många som överlever och vet precis. Och så plötsligt dör 40% och får de betala ut de livförsäkringarna där. På så sätt vet vi att det är på det sättet. Men det är ju klart att det var en liten grupp. Det är de som är i karriären, unga friska människor.
Vill du berätta vad läkaruppropet står för? Varför bildades läkaruppropet?
Jag tror att jag har inte varit i ledningen där, men det är ju, vi ska inte ha något vaccintvång. Alltså. Man ska inte tvingas till vaccination.
Att varje människa får bestämma själv.
Ja, självklart. Alltså.
För att jag skrev under också det som ordförande för integrativ medicin och hälsa. Just att det ska finnas att varje människa får ta ett eget beslut för sig själv. Vilket egentligen är grundlagsskyddat.
Ja, så är det. Men de gjorde detta att det är skam att vara ovaccinerad och det verkliga var att de påstod till och med att de ovaccinerade smittar de vaccinerade, men om de är vaccinerade ska de ha ett skydd då? Vad ska de vara rädda för de ovaccinerade? Och de ska vara rädda för ovaccinerade som dessutom inte hade några symptom. Hur tokigt kan det bli alltså?
Ja, precis. Och det är det som blir så ytterst märkligt och det går nästan inte ens att prata om, men det är det här med cognitive bias och så, att människor fastnar ju i det. Men att hela vaccinationsidén är ju just att om jag åker till Brasilien så kanske jag vaccinerar mig för ja, någonting som finns där i djungeln. Och då gör jag
Ja.
det för att kunna exponeras mot smitta och kunna inte bli sjuk och så kan jag åka hem och fortsätta vara frisk. Det är ju det som är hela idén. Och därför så ska man, har man då valt att bli vaccinerad, ja, då ska man ju kunna vara skyddad mot det.
Ja,
Och då spelar det ingen roll om jag har vaccinerat mig och du inte gör det. Vi kan leka ändå, liksom. Eller hur?
det är mycket mer. Det visar sig då att de här mest prominenta figurerna i det här, Dr. Fauci, hon som är Valensky, hon som är Michelle Valensky som är chef för CDC och flera Pfizers egen ordförande. Det är fyra av de här stora framstående figurerna. De är vaccinerade 4 gånger och har haft covid-19 2 gånger. Trots att de har fått 4 vaccinationer.
Och
Det
det
visar
där
precis
är
att
ju allmänt
skyddseffekten
känt. Ja, förlåt när jag avbryter dig. Säg.
Skyddseffekten är noll.
Och det tror jag inte någon kan tvista om längre, för det har vi ju alla märkt. Att men däremot så är det många som upplever, tror att de får en lindrigare sjuka på grund av att, eller tack vare, eller vad man ska kalla det för, de här vaccinationerna.
Och det finns inga studier på detta.
Nej. Läkaruppropet var ju också för att man ska få välja själv och att man egentligen önskade att bara den äldre
Ja,
populationen skulle
så.
få vaccination, inte
Så.
yngre.
Ja, så du har rätt. Det var så det började egentligen. Bara de sjukaste skulle vaccineras. De andra skulle inte behöva detta.
Precis, och det jag har tagit del av är just också att i ett tidigare avsnitt så hade vi immunolog Ann-Katrin Engvall som pratade, och hon sa det också att när hon har läst på och undersökt förstått så har också den äldre populationen haft en viss effekt, potentiell viss effekt av vaccinet, medan yngre då snarare haft precis tvärtom. Och då gick hon också igenom exakt varför, och det var ju att det här vaccinet går in i varje cell och blir en egen liten vaccin fabrik och att det förstärker då immunförsvaret som då kan orsaka de här autoimmuna sjukdomarna. Det var så hon berättade för oss i det avsnittet.
Vad man visat är ju att antikropparna i sig angriper mycket av immunförsvaret. Det förstör det. Visade, de gjorde ju detta redan 2001 tror jag på makaker, alltså apor, va? Och det visar de som var vaccinerade, om de sen utsattes för smitta, så blir de enormt sjuka. De blev mycket sjukare än de som inte var vaccinerade. Och vad som hände var att det finns ju makrofager, alltså de här vita blodkropparna som äter upp bakterier, som dödar att äter upp bakterier. De visar sig, de finns två former. När jag läste medicin så fanns det bara en form, men de visar att det finns två former. En som kommer först och äter upp och är väldigt aggressiva, och en som kommer efteråt som heter M2, som är en slags städpatrull och rensar upp och gör rent överallt och så. Och det visar sig nu när de som är vaccinerade, de får en antikroppsreaktion så att de här M2 städpatrullen försvinner. Så vad du får när man är vaccinerad, det är en mycket aggressiv sjukdom. Alltså, du blir riktigt, riktigt, riktigt dålig. Och de djuren som var vaccinerade, de dog. De andra klarade sig.
Oj, det är
När man
väldigt
utsätter dem för
otäckt.
sig. Ja, detta var det redan tidigt. Men det var SARS 1 då. Och nu är det så, SARS 2 påminner väldigt mycket om SARS 1. Det är 78% som är lika, tror jag. Så det är väl det vi ser, alltså att de här immunförsvaret fungerar inte särskilt bra. Du
Nej.
förstör immunförsvaret när du håller på att vaccinera med det här.
Hur ser det ut nu då? Vad är rekommendationerna idag? De traditionella rekommendationerna, vad är det man rekommenderar?
Jag tror inte man, jag vet faktiskt inte de svenska rekommendationerna. De säger att vi ska fortfarande ta sprutor, men det är ju inget tvång på det idag.
Just det.
Än så länge, men jag tror att de, ja, jag vet inte hur det ser ut riktigt, alltså.
Nej. Ja, det är i alla fall allt det här som du har beskrivit är ju att det är en sån otrolig läkargärning av rang. Så innan, nu har vi pratat på här och det här skulle jag egentligen fråga dig i början, men hur startade ditt engagemang? Hur kom det sig att du ville bli läkare?
Oj. Ja, Jag visste inte vad jag ska säga. Jag hade inte tänkt det från början. Mamma ville att jag skulle bli barnläkare, sa hon alltid. Det vill jag absolut inte, va. Men sen hade jag en klasskamrat när jag gick i gymnasiet, så han vi var bänkkamrater, och han skulle absolut bli läkare. Och han övertalade mig, och han blev sen jurist, och sen
Okej. Så
så
du
blev jag
aldrig jurist och
läkare.
du blev läkare.
Ja, visst. Han övertalade mig egentligen. Jag tyckte det var väl egentligen, jag visste inte vad det skulle bli egentligen. Jag hade inga, och sen började jag med detta, och jag har ju varit ganska nöjd med detta. Jag är väldigt lycklig för detta, måste jag säga. För vi har alla de här fina ögonblicken, vet du. Du har ju också som sjuksköterska ha de här fina ögonblicken med patienterna. De blir man väldigt lycklig för, tycker jag, alltså. Att hjälpa någon och prata. Och sen det här rent teoretiska tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker om medicin. Jag tycker det är spännande.
Jag tycker också det är väldigt spännande. Och det är därför jag också engagerar mig mycket i integrativ medicin och hälsa. Och så många år. Och lagt ner så mycket utav. För jag tycker också att inom våran... Det integrativa som inte är då alternativt, även fast jag säger, tror jag, varenda poddavsnitt, att vi ska ha en stor ödmjukhet för det alternativa, för varje beforskad metod, strategi eller vad vi använder oss av har föranletts av en alternativ tanke. Och sen betyder inte det att allt alternativt vi tänker visar sig någonting, och det är där forskningen kommer in och visar, men vi måste liksom ha en ödmjukhet för det här, att det är så mycket vi inte vet, så mycket vi inte kan, och så mycket som, och kroppen är så genialisk, den löser så mycket olika saker. Och jag är ju också legitimerad psykoterapeut och jobbar väldigt mycket med kris och trauma och relationell trauma, och jag fascineras så otroligt mycket av hur mycket kroppen bär det knoppen inte orkade hantera eller hand om det, när vi blev överväldigat, och nervsystemet som har varit, när det har varit red alert eller red flag under många, som vid komplext PTSD till exempel, och när man till slut kommer igenom det, kan hjälpa en människa att få ett lugn i kroppen. Det är helt magiskt.
Ja, magiskt. Ja, det jag förstår det. Ja, det är det. Jag känner ju idag, vi träffades igår lite grann och diskuterade lite andra saker, för jag var ju intresserad mycket för det med nära döden upplevelse.
Just
30
det.
År tillbaka, 30 år tillbaka i tiden, och när jag var ju artist en gång i tiden, väl, ganska, min ambition var då att bli en väldigt påläst artist, alltså.
Och så blev det... Du påläste allt.
Men när jag försökte skaffa mig artistiska kunskaperna, så blev det precis tvärtom, va?
Just det.
Och det var när jag började läsa litteraturen om vad som händer när man dör, så vad de berättar då, så följer allt detta. Och då pratade jag igår till om den andliga betydelsen. Vi saknar ju andlighet i Sverige. Alltså. Det är det land som saknar andlighet mest, tycker jag. Och jag tror att det du nu pratar om, psykoterapi, alltså det är viktigt. Folk har de här svåra livssituationer, de vet inte vad de ska tro på, vem som ska hjälpa dem och så. Och det är väldigt viktigt att man börjar prata om de här sakerna, för att få det lugnt, det får man ju när man förstår att det finns en andlig verklighet runt omkring oss, va, som är hela tiden med oss och så. Då får man detta lugnt, man vet att man får hjälp, man vet att det finns folk som hjälper dem runt omkring. Man kan inte se dem visserligen, men det är så, alltså. Och
ja, är det integrativt? Ja, förlåt.
Ja, fortsätt nu.
Nej, i vår förening har vi myntat, vi har arbetat fram fem ben som vi, så att säga, verkar utifrån, och sen förgrenar de sig. Men de fem benen är ju att, eftersom det här är en yrkesförening, så är det utifrån traditionell hälso- och sjukvård. Det är ett ben. Det andra benet är ett integrativt synsätt på psykosoma. Att ibland så, vi vet inte om problemet börjar i psyket och manifesterar sig i kroppen, eller tvärtom, eller både och samtidigt, vilket många gånger faktiskt är. Och det tredje benet är att kosten har betydelse för vad vi äter, och nutritionsbrister, och om vi har för mycket, och det har betydelse. Och det fjärde är träning, rörelse. Och det femte är det existentiella perspektivet. Och alla de här, så kan vi bara, om vi tar liksom det existentiella, det kan vara det spirituella, det andliga, det kan vara religiöst, det kan vara filosofiskt, det kan vara, men att det liksom har, det vi verkar för, det är ju att meningsgöra vårt liv. och ha en liksom en djupare, vidare bredd på vår existens. Det har en väldigt stor betydelse för liksom livskvaliteten. Och så det är en, och tittar vi på maten eller på kosten till exempel, ja, då har vi funktionsmedicin, men vi har liksom, vi har många, man kan titta på ayurveda, kinesisk, men alltså det finns många olika sätt att ta sig vanlig alltså vanliga dietistverksamheten som vi har inom hälso- och sjukvården har betydelse. Så det finns, det förgrenar sig utifrån det på olika sätt. Ja, så just det existentiella perspektivet, apropå det du säger, det tror jag vi är ganska ensamma om att föra in i en yrkesförening.
Ja, det är absolut viktigt. Sen är det här, du talar om kost och så, det är intressant är att det har ju funnits en gammal kunskap från gamla samhällen, alltså indiska samhället visste väldigt mycket om vilken mat vi ska äta och inte äta och så.
Hippokrates.
Ja, det har ju funnits en gammal, jag tittar på indiska maten med gurkmeja, många av de här sakerna. Och vi vet ju idag att matmolekylerna spelar roll, att de kommer ta sig in i cellkärnan och påverka DNA. Att de uttrycker sig på olika sätt, det vet vi idag, det visste vi inte förut. Va? Så att det är inte bara att det ger en energi, utan det också påverkar oss. Men det är en gammal kunskap som nu måste komma tillbaka.
Ja, och jag tror att det gör det, för att, och det har vi att tacka pandemin för, därför att många har förstått att vi måste se till vårt utgångsläge. Vi måste också ta ansvar för vårt utgångsläge, att vi kan inte leva hur som helst och äta vad som helst och tro att när vi blir sjuka så kommer vi alltid bli hjälpta, något vi kanske har liksom levt i en sån idé länge, utan vi måste ta hand om vårt eget utgångsläge, och där är kosten en stor del. Kost, träning, sömn och relationer.
Ja.
Hur vi har det.
Ja. Men då är, alltså, jag är jätteglad för det som ni gör med integrativ medicin. Alltså, jag tror att detta är det absolut nya som kommer. Detta är det absolut nya. Vet du. Och att du blandar in andliga aspekter också. Det är också väldigt viktigt. För det jag visste ju inte att ni gjorde. Ni går på fem ben, inte bara på tre ben, utan på fem ben.
Ja, precis. Det gör vi. Och det... Jag berättade innan vi startade igång för dig också att jag har jobbat på ASIH under en period som sjuksköterska. Ja. Och att det
är... Vad står ASIH för?
Avancerad sjukvård i hemmet.
Okej. Mm.
Och det, alltså döden är livsviktig.
Ja, den är det. Men
och,
det,
och att vi får umgås med den och vi får prata med den och att vi har den så på institutioner som vi har, apropå att vi har ett väldigt sekulariserat land. Det har med det att göra också.
Mm.
För att om vi inte umgås... Ja, förlåt.
Nej, jag tror vi får mycket sjukdomar av mental ohälsa. Så. Vi får mycket kroppsliga sjukdomar av mental ohälsa.
Mm. Absolut. Det är alldeles bevisat. Och det är just då, apropå USA, den stora ACE-studien. Känner du till den?
Nej.
Adverse Childhood Experience, den är ganska gammal. Den skulle du med din bredd och kunskap titta på.
Beror mig.
Den visar på just kopplingen. Den visar på kopplingen, och då tittar de på att ett x antal traumatiska upplevelser som barn, att då predisponeras man för både psykisk och fysisk ohälsa. Ja. Så att USA har ju implementerat det på ett helt annat sätt än vad något annat land tror jag har i deras hälso- och sjukvårdssystem. Att man tar med sig det. Och det är det vi ser inom trauma. Vi som jobbar med komplext PTSD till exempel.
Ja.
Ja, och det visar sig. Och det är ju inte konstigt. För att det är ju liksom, det är ju som, känner du till Gabor Maté?
Hört en annan på.
Och Bessel van der Kolk, de är ju två psykiater som har skrivit böcker, och Gabor Maté är ju, han kommer utifrån missbruksproblematik. Och då, när han har jobbat med patienter med svårare missbruk, så har han förstått att de allra flesta, typ alla, har trauman, relationella trauman tillbaka. Och att man försöker helt enkelt lugna sitt nervsystem genom det här. Och att för att man en gång blev ensam på riktigt, på insidan. Alltså man överger sig själv. Man har ingen där. Och vi är ju relationella varelser, så att vi behöver liksom ha någon.
Vad ledsen blir när jag hör det. Alltså. Mm. Det är hemskt hur vissa människor har det. Alltså.
Ja. faktiskt.
Alltså jag om du lyssnar min, jag hade ett sommartal en gång och det berättade jag om min barndom. Vi hade inte mycket materiellt, men vi hade alltid kärlek. Alltså. Pappa var sjöman, mamma skötte 4 barn. Vi är alla födda under kriget 39 till 44 och det fanns varken varmvatten eller bad eller någonting. Hon lagade mat och sydde och gjorde allt. Pappa var borta praktiskt taget jämt för att han, då var man borta. Och så hade vi då den här kärleken alltså. Alltid.
Det är den vi behöver.
Ja, men jag har fått
Tillsammans.
detta.
Vad
Jag
sa
har
du?
fått detta. Jag har ju fått allt detta. Jag har fått allt detta.
Ja. Och då har man också den här inre stabiliteten, så att man, som jag tänker när jag satte mig in i dig här, att ha den inre stabiliteten och våga stå upp för
Ja.
annat. Vi blir inte lika lätta att få med i grupptryck och annat, utan det är
Nej.
lättare att stå kvar i sin egen övertygelse, i sin egen kraft liksom, och ta
Ja.
reda på och kunna stå emot skam och skuld och annat som används ganska mycket, apropå det vi pratade lite förut
Ja,
om vaccinet, att
det.
man blir skammad för att man inte, för att man valde att inte bli vaccinerad, vilka goda argument man än hade, till exempel.
Ja,
Så,
så.
och det blir man är inte lika lättåtkomlig där.
Nej.
Så kärlek är egentligen det, jag brukar säga det också, att kärlek är det vi egentligen praktiserar, alla som jobbar som på något sätt inom vår hälso- och sjukvård. På olika
Ja,
sätt.
vi tycker om att göra det i alla fall. Vi tycker om att
Ja.
ge kärlek. Vi tycker om att vara i den här miljön och hjälpa andra människor.
Ja, och på något sätt, Peter Hallström har skrivit den här Håll mitt hjärta. Den,
Ja.
och han spelade den på några av våra konferenser. Just på mitt önskemål då, att vi tog in honom. Därför att jag tänker att den texten, Håll mitt hjärta, det är liksom alla som söker någon form av hjälp, söker det. Alltså att bli mottagen, bli sedd, få hjälp, lugn, trygghet och så vidare.
Ja.
Och jag tänker som du som anestesi- och narkosläkare, intensivvårdsläkare, vet
Ja.
ju allt om att om man har en stressad patient
Ja.
så har man inte ett bra utgångsläge mot om man har en lugn patient. Eller hur?
Nej. Ja, det är stor skillnad på hur man ser hur folk är mentalt alltså.
Det är otroligt viktigt.
Ja,
Och
det är det.
det är ju också Thomas Ljungberg, docent Thomas Ljungberg har också varit med här i podden. Känner du honom?
Nej, vi
Nej.
pratat om att
Ni skulle nog verkligen gilla varandra. Han är docent i farmakologi, läkare, docent i farmakologi och hjärnforskare. Han har skrivit väldigt spännande böcker. Jag läste den när jag väntade mitt första barn och sen fick jag lära känna honom också, vilket var ju fantastiskt. Just om hur man tar hand om sitt barn på det mest naturliga sätt. Och ett sätt är just det här alltså att vara nära sitt barn. Mina barn sov hos mig alltså deras första år till exempel, hela tiden. Bara för att det är att vara nära och inte övergivna och ha uppmärksamhet och kärlek och trygghet och så vidare. Det finns väldigt mycket i det som predisponerar oss mot mer hälsosamma vuxna.
Ja, jag tror att du har rätt. Mina barn låg alltid i våras också. 3 barn
Många
fick jag.
barn har du?
Tre har jag.
Ja, jag
Tre
med.
har jag. Just. Men de är vuxna nu. Så.
Ja, det är inte mina, men de är snart vuxna. Ja. Vår tid springer ifrån oss, så här
Oj, jag
innan.
hinner med allting nu.
Ja,
Gör jag
men
inte det nu?
precis. Så jag tänkte att fråga dig att nu innan vi avslutar, vad skulle du vilja att vi tog upp här i avsnittet? Är det någonting som jag inte har frågat dig, pratat om? Jag tänker att vi kan prata egentligen om hur mycket som helst, men.
Ja, vi har ju inte pratat så mycket om vaccinbiverkningar egentligen. Du vill egentligen prata om detta, hörde jag, myokarditen och de här
Just det.
sakerna.
Ja, väldigt gärna.
Ja, jag har skrivit lite, jag försöker sammanfatta den litteraturen som finns och det är ju oerhört mycket. Man har alltid sagt om myokarditen att de är ganska ofarliga, det är de inte alls. Utan hälften av de patienterna blir ju invalidiserade efter sina myokarditer. Och det var vissa studier som jag har tagit upp här. Som visar att det var 133 gånger så många som fått myokarditer av de unga, 12-15 år. 133 gånger mot tidigare man som fick myokardit efter sprutorna. Och när det gäller äldre från 16 till 19, tror jag, 16 till 24 så var det då 79 gånger så många. Normalt var det i Sverige bara 4 fall per per miljon ungefär. Så 40 för normalt ska det finnas. Så har man då i unga människor 133 gånger så många, eller 79 gånger så många för 16-24 år. Så, och hälften av dem blir invalidiserade. Eller, de är aldrig riktigt bra. Alltså, så är det inte alls den här ofarliga sjukdomen som man vill göra till. Sen har du alla de här idrottsmännen som faller döda ner. Alltså. Det visar att det är ju 1600 idag som har dött på plan. Vet du.
Normalt. Det är otroligt otäckt.
Ja, det är otäckt. Och det är de friskaste av alla. De ska ju vara de friskaste av alla. Atleterna. Alltså, den här Christian Eriksen följer ner. Och han har ju klarat sig därefter i alla fall. Men en del av elitidrottsmännen faller ner mitt på plan. Alltså. Och det visar att man har ju följt det här sedan 1990 tror jag, ännu tidigare. Följt de här många elitidrottsmännen som faller ner och kollapsar på plan. Ja, det visar att det var cirka 30 per år. Va? Men nu är det uppe i 1600 vet du, och det är 1000 som har dött. Alltså. Så det är mycket, mycket. Vi har inte pratat om de här sakerna. Men det kan ju vara myokardit i det också. Det vet jag inte om de har myokarditer.
Och, och myokarditer var det man såg först, va? Alltså blodproppar och myokarditer.
Ja.
Ja, som man kunde härleda på något sätt till vaccinet, som man även pratade i media, eller hur? Att det var...
Ja, det gjorde man. Ja, speciellt blodpropparna, ja.
Mm. Vad är det för fler biverkningar som man har kunnat härleda till vaccination eller misstänka kommer från vaccination?
Ja, sen är det här med ALS. Alltså, det finns, man har visat så att det finns ett samband mellan proteinförändringar kan man säga. Du får en del amyloid har man visat då, amyloid. Och amyloid det är då protein som klumpar ihop sig. Det fanns ju till exempel i en av de här studierna som jag hade på min hemsida. Man visat att de här människorna har ju blodproppar som inte är blodproppar utan proteinproppar. Långa proteinproppar. Och det var ju patologer, det var ju balsamerare i England och USA som visade detta. Och några patologer kommer till att titta på detta också. Ryan Cole från South Dakota visat detta, att det får alltså en protein som klumpar ihop sig. Så det är en massa sådana här konstigheter som vi inte har tittat på. Alltså. Men som har rapporterats från olika håll och det finns vetenskapliga. Det var ju ingen vetenskaplig undersökning utan det var gjort av balsamerare. Men de visade då att de såg
det var något detta. Annorlunda med...
Det var
med,
helt långa, tjocka trådar i kärlen som de kunde dra ur. Va? När de balsamerade, det går till så att man försöker tömma blodkärlen och sen spruta in en balsameringsvätska. När de försökte göra det så gick det inte och trycka in den här vätskan, balsameringsvätskan. Och gick de in och försökte, vad är det som sitter? De visade sig satt långa trådar då som visade sig vara proteiner. Sannolikt, som är hopklumpade. Och det finns ett samband mellan amyloid, som man säger att det kan vara, och ALS tror jag.
Det är ju väldigt, väldigt allvarligt.
Ja, det finns mycket med detta som det har inte tagits upp alltså, det här. Man diskuterar ett sånt här.
Vad är det mer?
Alltså det får man alla biverkningar. Jag vet inte vad ska jag säga. Sherry Tenpenny hade listat 40 olika biverkningar. Hon är ju en integrativ medicinare i Cleveland tror jag. Hon har en integrativ klinik där sen 20 år tror jag. Hon är ju utbildad skolmedicinare. Sen har hon utbildat sig till två andra utbildningar så har den här kliniken. Och hon listade väldigt tidigt. Hon gick väldigt tidigt in på vaccinationerna. När man började med vaccinationskampanjerna på 20-talets början så blev hon väldigt skeptisk. För hon hade varit vaccinationsvänlig alltid. Men så fick hon en föreläsning om vissa saker. Och då blev hon, varför har jag inte vetat detta tidigare? Så hon läste på väldigt mycket. Så hon listade 40 olika biverkningar. Och jag hade ju försökt utreda dem. Jag har gått in på 21 av de här som alltså, är inte resten. Så det finns jättemycket. Vi vet ju inte riktigt vad det här ger för någonting. Utan de här spikproteinerna, de har vissa sidor här som är epitoper som man säger. De liknar alltså vissa kroppsegna proteiner. Och då, eftersom de är främmande så börjar antikropparna bildas mot detta. Då kan det också bildas antikroppar mot de egna proteinerna. Det vi kallar autoimmuna sjukdomar. Så att det är, Det finns väldigt mycket här.
Finns det någonting man kan göra då mot det här som du ni har sett? Att det finns, alltså finns det no, har man, om man är rädd för att man har drabbats av någon biverkning, finns det något man kan göra för sitt utgångsläge?
Ja, efter man har drabbats, det vet jag inte riktigt, men jag vet några patienter, några som har tagit ivermektin, så alltså, blivit bra på detta, men det är ett fåtal fall. Alltså. Och ivermektin har man använt som profylax. Det var det här medicinen som man fick Nobelpriset för 2015 som utrotade den här
malaria.
Flodblindheten. Ja, flodblindhet och den här elefantiasis. Alltså.
Okay.
Och den har man använt då i flera olika länder, speciellt en stat i Indien. Så man gav ut en grad så fick man in covid-19 i 6 stater i Brasilien och använt detta som profylax och fått väldigt goda resultat. Så förhindrar man detta. Sen som när det gäller terapi vet jag inte riktigt. Det finns inte riktigt några vetenskapliga studier på detta ännu. Som behandling, som profylax finns det ganska mycket. Och det visar att det har effekt. Ja.
Mm, och då är det innan som man måste ta det.
Ja, då måste man ta det innan. Men de forskar ganska mycket, läses ganska mycket om. Det finns det här NAC, N-acetylcystein till exempel. Då. Bromelain och sådär. Men jag har försökt titta på de här studierna och tycker inte att det är riktigt, det är inga riktiga kliniska studier än, utan det är mer in vitro-studier och så. Och, ja, vi har inte så mycket, jag vet inte.
Nej. Utan det kanske är då för den enskilda patienten att man får jobba med det som har hänt i den enskilda kroppen och försöka åtgärda det på olika sätt.
Ja. Alltså, men det forskas nog ganska mycket, eller det läses gärna ganska mycket, och det kommer en del fina att det kan man ge och det kan man göra. Så, men jag har inget riktigt idag.
Nej.
Annat än kroppens egen läkningsförmåga kanske.
Ja, och då stötta den.
Ja.
Jag tänker på din syster som fick C-vitamin där, att man på något sätt stöttar upp kroppen, den enskilda kroppen med.
Hon blev helt bra. Hon var inte vaccinerad, men hon fick covid-19 alltså. Och efter 9 dagar så skulle hon stänga av respiratorn och lägga av alltihopa. Hon är ju helt bra, 110%, och mycket piggare än hon var före.
Ja, just det.
Och det var C-vitamin. C-vitamin har en enorm betydelse där när det gäller covid-19. Det kan man kanske ha även när det gäller, för det är kroppens viktigaste antioxidant. Och det kan säkert spela en stor roll. Men det är svårt att få den behandlingen. Det är ganska jobbigt att ha den intravenöst. Då får du ta den flera dagar i rad. Och vad ska du göra detta någonstans? Sjukhusen gör inte detta.
Idag finns det en privat mottagning på Östermalm.
Ja, bra.
Där människor kan få. Då får man ju betala för det själv då. Men det finns en där som doktor Linus Mårtensson håller i. Där man kan få olika sorters näringsdropp helt enkelt. Men C-vitamin är en.
Ja, det tror jag jättebra att det kommer. Jag vet att det har funnits i USA den här typen av dropp innan alltså man får infusioner och så får man sitta ett tag och så får man vara
just
hem.
Det tror jag är jättebra. Ja, och där är det sjuksköterskor som administrerar droppen och läkare som förskriver dem. Och det är hälsoupptagning innan och efter konstens alla regler i väldigt lyxiga lokaler.
Jätteintressant. Jätteviktigt tror jag. Ja, jag har inte mer så mycket ändå.
Det går fort en timme, eller hur?
Ja,
det bara
visst.
Svishar förbi, men det här var så spännande och kanske får jag bjuda in dig igen.
Absolut, absolut.
Ja.
Jag ska bara säga så här, det var väldigt roligt att prata med dig. Jag lyssnade på din intervju lite grann med Ann-Katrin. Du gjorde ett väldigt gott intryck där. Du är ännu bättre intryck nu.
Vad
du
roligt. Väldigt,
ja, du är jätteduktig på intervjuer. Du är väldigt duktig på det, tycker jag.
Vad glad jag blir. Tack.
Ja.
Jag försöker bidra till det genom, det var liksom, jag tänkte så här, vad ska jag göra med integrativ medicin och hälsa? Jag blev sjuk själv i hypotyreos och det hade gått ganska långt 2019. Då var jag sjukskriven en period och satt och mediterade på en klippa under den tiden varje dag. Och då var det faktiskt Fredrik som gav en idé om det tidigare här. Och då tänkte jag så här, nej, men det jag ska göra det är att lyfta alla otroligt kompetenta och duktiga personer som finns i det här landet och som verkar för att driva vår hälso- och sjukvård framåt mot utveckling, att växa. Och då är jag ju psykoterapeut också.
Ja, just det.
Jag är van att föra samtal, så att
det gör det väldigt fint, måste jag säga. Ja, vad skojigt att prata om det här. Ja, det
Jag vill så gärna bjuda in dig igen till framtida samtal.
Får du gärna göra.
Så Sture Blomberg, stort varmt tack för din tid och din kunskap som du har gett oss här i podden i det här avsnittet idag.
Tack ska du ha.
Tack.
Hej då.
Så det var allt för idag i vår podd Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa presenterad av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information genom exempelvis sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så, om du vill vara med och göra skillnad, bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida, integrativ-medicin.se. Tack för att du lyssnade, och vi ses och hörs i nästa avsnitt.